One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Maget, avsnitt nummer 12, om inte jag är helt ute och cyklar. Hur är läget idag, Jöns bullmarknad?
Stämmer bra. Nej, men det är bra. Jag har varit kört gym, kört lite bröst, armar, käkat kött. Så fan, toppform här.
Hur går det i bänken då? Har du kommit kapp med en eller?
Nej, jag har faktiskt... Jag är lite längre lyftväg då, för du är så jävla så det blir ju, om du räknar per lyft centimeter så tror jag ändå att jag leder. Men nej, jag får väl ge dig att när vi var hemma i Sverige så vi vann ju bänktävlingen. Jag hade varit ute och sprungit 4-5 dagar innan. Alltså 4 dagar i rad. Och det är ju någonting jag aldrig kommer göra om igen.
Hör det, lyssna på det barn. Kids, håll er borta från löpning. Det är en väg till ett långt och framgångsrikt liv. På tal om framgång och framgångståget. Boren pumpar vidare uppåt. Kanske inte aktiekursen, den pointar väl lite sis och där. Men vi snackade ju förra veckan om att de här släppta riggarna i Saudi kommer ligga som en våt filt över ratesen här i jackupmarknaden. Och det såg vi ju på Bor. De fick ju bara $193,000 i day rates på sina 39 kontrakt. Det är trist när de kommer ut så lågt.
Ja, framförallt när raten i marknaden var 170 innan. Och det ryktas väl också om att ett av de här kontrakten bröt igenom $200,000-vallen. Sen ska man väl ta det lite med en nypa salt för att det är kanske ett kort kontrakt. Det gör att det finns vissa mobilization fees och sådär. Så det är inte helt rent. Men ja, om du kollar på vad Ades signade kontrakt på för bara några veckor sedan i en panikförsäljning på 110 000. Så ja. Så ligger ju bara liksom, nästan på dubbla raterna. Så det jag vet inte, vi kommer få se här nu tror jag vad som verkligen sker. Men det går ju lite rykten i marknaden om att många av de här riggarna inte liksom kommer ämna Saudi. För att Saudi visat sig att vad de vill vara, liksom peka med hela handen. Säga till marknaden att nu skär vi i oljan och eller skär produktionsguidance. Och genom att skicka ut 15-20 riggar, sätta dem på suspension. Som inga kontrakt är ju cancellerade utan alltid på suspension. Vilket gör att om 12 månader så kommer de här kontrakten återstarta igen. Vi får se. Vi får se hur mycket som lämnar. Jag tror att en del av de här kontrakten kanske till och med kommer liksom pumpa på under tiden också hos Aramco. Men ja, nu är det lite väl mycket spekulation. Men vi får nog... Jag tror inte att det kommer bli så farligt. Jag tycker det ser rätt starkt ut. Aktiekursen håller ju inte med, liksom, utan det här kommer inte att ha ett tag. Men Om vi ser fina rater nu framöver här, så tror jag aktien kommer ju ha en dubbling i sig, givet vad oljan håller sig nu.
Men jag tycker det är en intressant tanke du lyfter också, att Saudi, alltså Saudi Aramco, visst det är ett noterat bolag, men liksom i mångt och mycket är det statens förlängda arm, det är ett statligt bolag. Och Saudi har ju varit de som har tagit liksom på sig ledarpositioner och ledartöjan i OPEC också kring att supporta oljepriset under de senaste åren, och frivilligt sänkt sin produktion jämfört med vad de skulle kunna plocka ut. Så det här kan ju vara en förlängning av det geopolitiska spelet som man har spelat de senaste åren, och det här är liksom ett verktyg eller en metod för att skicka en ännu tydligare signal till marknaden att ni kan inte räkna med att Saudi kommer stå här och säkerställa att det finns supply om priserna springer iväg. Och
nej, jag håller med. Jag tror det är det som pågår. Men vi får se. Man är ju, man gillar ju att vara konspiratoriskt lagd när det passar ens egen agenda.
Ja, liksom. Det brukar vara lätt så. Oavsett vad, så kan man väl få återknyta till förra veckans avsnitt. Det är ju positiva nyheter med de här kontakterna, och även om de liksom till sin majoritet tullen har förhandlats innan suspension letters har skickats ut, så har de diskussionerna har ändå förts efter Saudi gick ut och skar i guidance. Så det är ju positivt att det finns möjligheten att få kontakt med ratesen. Och hade du frågat mig för en vecka sedan, så hade jag inte trott att vi hade fått den här typen av day rates. Jag hade snarare tänkt liksom 150-160 000, har varit liksom ett bullish scenario baserat på hur de handlade på intet. Så det är ju positiva nyheter, men det kommer hända mycket under nästa år, tullen.
Ja, precis. Så vi får se. Riggar är ju en fantastisk tillgång i ett inflationsscenario. Och det är ju någonting som vi kanske ser, jag vet inte, det var väl undvik kanske inte någon annan idag här, att inflationen kom in lite starkare än förväntat. Och det är ju den här supercore inflation. Så typ, ja, det som du absolut behöver, typ som transport, läkemedel, och andra vad ska man säga, de nödvändiga sakerna som du behöver i ditt liv egentligen. Och där ser vi att det ökar ganska starkt här. Som vi nämnde förra avsnittet, så bottnade ju någon gång i juni, och nu ser vi att det kommer tillbaks. Så det är intressant. Vi får se. Det här, vad ska man säga, man kan ju kolla och se vad marknaden prisar in för odds på räntesänkningar. Och jag såg att många tidigare har ju sagt att ja, men det kommer ske en 5-6 räntesänkningar under 2024. Och nu då så är det juni då som är nästa gång. Och nu gick chansen för en räntesänkning ner till noll tydligen, enligt marknaden. Och den var ju betydligt högre förut. Så vi får se. Det blir svårt för Fed att sänka räntan när ekonomin pumpar hårt. Och staten spenderar på ena sidan och Fed får plocka upp allting på andra sidan. Så det är lite av en ond spiral.
Och på tal om ond spiral, det blir väldigt svårt för TDN och gänget att gå ut och sänka räntan typ i maj, om Fed ämnar att vänta med räntesänkningen till någon gång under hösten. Då kommer ju en svag SEK kommer ju bli ännu svagare, och då kommer vi importera.
Nej, men de kan inte göra det. Även om, ja exakt, de sitter ju där. Alltså de kan inte göra någonting, de får ju följa Fed för 3-6 månader efter. Det är det enda de gör. De kan inte göra någonting annat. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll om inflationen är 0% i Sverige. SEKen kommer inte gå upp, så som bostadsmarknaden är. Och det gör att du sitter i en situation där du inte kan sänka räntan för långt under Fed, för då börjar kapitalet flöda ut från landet. Så, och då importerar vi mer inflation. Så då tar inflationen fart igen. Så man kan sitta still, man kan inte göra så mycket. Till det är ett ganska tråkigt jobb. Liksom. Det är inte så mycket som han diskretionärt kan göra.
Anna,
inte den här marknaden.
Jag tycker bara att han ska gå ut och köra en 50 bips höjning i maj. Bara rycka mattan under fötterna på inflationen och se vad som händer.
Ja. Det är många som inte håller med dig.
Nej, vi får se. På tal om andra härdsmältor, jag såg Scandinavian Astor Group, de var ner typ en 14% idag. Var det en ny emission där, eller har du kollat något på det?
Jag tror de plockade in 70 miljoner SEK här från institutionella investerare. Det är intressant, för vi köpte väl typ Astor Group på 2,8 och då var väl typ market cap 70 miljoner.
Kapitalallokering 101.
Ja, exakt. Får in den, aktien håsas upp 10 gånger och sen så gör man en 10% dilution på toppen. Det var ungefär det de gjorde nu. Så det får man ge credit till dem. Som bolaget är ju inte, det är väl ingen högkvalitativ grej. Jag körde det som en form av trade, för att ja, det var under tiden Ukraina kriget bröt ut.
Låga multiplar.
Och man bara, okej, vad är allting som exponeras mot försvar? Och så köpte jag en pytteliten stek. Så ja, jag vet inte, jag sålde på 6, så jag gjorde väl lite mer över 100%. Men samtidigt så är det typ att ja, det var inte så mycket pengar, så det hade inte gjort någon större skillnad i totalförmögenheten ändå. Men det hade ju alltid varit kul att ha en, inte 10-bagger, men 8 gånger upp kanske. Så, men då släppte man iväg den.
Jo, nej, men jag var också med på den traden och jag tyckte det kändes hyfsat skakigt här redan kring typ 5,56 där också. Jag vet att jag sålde innan det i alla fall, men någon gång där omkring och... Varje gång man går in och loggar in där och säger att fan, kursen, nu är den på 15, nu är den 20, nu är den 25. Jag vet inte, det är väl någon form av Discord-sekt eller någonting som har kapat den aktien. Så ja, om någon av sekten lyssnar på podden kan ni gärna höra av er till oss och förklara caset. Det kanske jag snackar närmare om du vet annat tillfälle.
Ja, exakt. Nej, det är väl typ 10 000 ägare på Avanza.
Helt sjukt. Och så har man kvalitetsbolag, införbolag som Board Drilling som har typ 1 000 ägare. Det är ju, ja.
Och det har man snackat om varenda dag i typ 4 år. Om... Fan, vi är så jävla dåliga på impact.
Bra på så.
Du, noterade du för övrigt, så Masters var ju nu i helgen. Kommer tillbaka på det vi snackade om förut med inflation. Har du kollat in Masters? De har en sån matmeny. Och mat och dryckesmeny.
Snackar vi golf nu eller? Ja, inte exakt. Min home turf, men ja, jag vet vad det är för fenomen.
Du spelar inte så mycket golf. Jag kan tänka mig att du är jävligt dålig faktiskt.
Jag lyfter tunga saker, kan sparka fotboll. Där stannar min kompetens vad det gäller fysisk aktivitet.
Okej, okay. I alla fall på menyn då så... Så jag hittade menyn från 2016 och så hittade jag menyn från i år. Så Masters är ganska kända för att de har, jag menar om du går på typ en basketmatch eller en baseballmatch i USA så får du dega typ $15-20 för en bärs liksom. Här nu då så kostar ölen $5, du kan köpa domestic light beer för $4 och sen har du typ smörgås eller de här mackorna då liksom, classic chicken $3, grilled chicken wrap $3. Så du har liksom en ganska schysst prissatt meny. Men jag gick tillbaka och kollade på den här menyn från då från 2016. Och då, även om priserna är låga här då, så var det, då var det liksom, då kostade ölen $3 och du kunde få, men mackorna har faktiskt stannat på samma pris. Så de har höjt bärsen, men de har inte höjt
inte maten. Okay.
Kan du...
Ja, det är... Nej. Det skär hjärtat när man ser sånt.
Ja, vi snackar ju en ökning här från 3 till 5 liksom. Det är ju, det blir jättemånga procent liksom.
Nej, men det är text att se att ölpriserna går upp. Det är ändå någonting kul mot folket ha. Men med det sagt, $5 för en bash på Masters. Går du på en match i Allsvenskan eller Superettan i Sverige så får du betala 90 spänn för en 3-5. Så $5 låter väl ändå okej, om det är starkare.
Jo, men det tror jag. All right, det var nog allt vi hade för första delen här. Jag har inte så mycket mer. Idag kommer vi dra igenom... Vi kommer göra en deep dive idag på 3 bolag. Alla har ett gemensamt intresse i Kurdistan. Vi kommer gå igenom DNO, vi kommer gå igenom Shamaran och även GKP. Så Gulfstone, Gulf Keystone Petroleum som är noterat i London. Jag äger alla 3, jag tror att du äger kanske 2 av dem.
DNO och Shamaran.
Och exakt. Så vi har liksom... Jag vet inte när vi pratade om det första gången, kanske en månad sedan eller sådär. Så för ungefär en och en halv månad sedan så började vi bygga en, jag började bygga en hyfsat stor position, och det är ett ansenlig del av portföljen idag då, som jag har växt upp till. Så vi kommer gå igenom alla tre casen, vi har delat upp det lite grann. Så Brunsås kommer köra den geopolitiska situationen, och jag kommer gå djupare in på bolagen. Men skulle du kunna gå in och bara förklara liksom, vad är situationen i Kurdistan? Varför är det ett intressant case, och varför har vi valt
att gå in? Absolut, absolut. Och jag vill börja med att säga liksom, typ analytikerkonsensus är att om... Vi kommer prata en del om pipelinen här, och analytikerkonsensus är att om den öppnas så kommer EBITDA för alla med bolagen lyfta med minst 2-300% overnight, mer eller mindre så fort man kan få till export på liksom exportpriser och inte lokala priser i Kurdistan. Och de flesta, eller ja, du kommer gå igenom bolagen, men det finns ju liksom en solid bas i de flesta av de här bolagen som gör att det finns ett skydd på nedsidan och en rejäl skjuts på uppsidan. Så det är lite en asymmetrisk risk-reward situation, och det finns troligen triggers i närtid, det är i alla fall vad vi tolkar nyhetsflödet som. Så man kan, ja, man kan göra en investering här och förvänta sig att någonting kommer ske inom 3 månader. Om det blir liksom guld och gröna skogar och vi är upp 300% så är det positivt. Om inte annat så borde vi få en indikation på att inte kommer upp nästan här tid. Då kan man ta sina pengar och springa vidare någon annanstans. Men...
Mm. Ja, men det som har hänt är ju egentligen att den här pipelinen då, som fraktar oljan från Kurdistan upp genom Irak och till Turkiet är ju stängd. Så idag då så får då oljebolagen sälja oljan via lastbil istället. Och du kan ju inte få marknadspriset på grund av det, för att du får betala för transporter. Det kommer vara mellanhänder som skär emellan enormt. Allting går på lastbil, det kommer ta någon annanstans. Så du får ungefär halva oljepriset i betalning idag mot vad du hade fått om pipelinen faktiskt hade varit öppen och bidragit med mycket mer effektiv transportväg.
Det är högst, eller typ de högsta siffrorna jag har sett är väl någonstans att de som får ut absolut bäst betalt får väl 30-35 dollar fatet. Och...
Jag tror 37 okay. Har fått på något fält. Det är nog. Men, och sen är det ner mot liksom 25 fick GKP typ i vissa delar. Och det beror lite på vad man har då för... söthetsgrad på oljan eller vad det är för API-grades och även på var någonstans den fysiskt befinner sig då, oljan.
Men ska vi ta ett steg tillbaka, liksom vi sa Kurdistan, och det är en delregion i Irak med viss grad av autonomitet, så de har viss grad av självstyre där, men är fortfarande en del av nationen i Irak. Och som ni nämnde, det finns enbart egentligen en legitim transportväg för oljan därifrån, och det är att man kopplar på ITP-pipelinen som är Iraq-Turkey Pipeline. Den byggdes 1973. Den kan hantera ungefär 1,6 miljoner fat olja per dag. Den byggdes och finansierades av Turkiet via ett statligt midstreambolag, Botas. Och det här var typ 50 år sedan, 1973 tror jag närmare bestämt. Den går från Kirkuk i Irak till Ceyhan i Turkiet. Kirkuk ligger för Kurdistan, det är ju dels ett folkslag, och det finns liksom en definition av vad de anser vara Kurdistan, och sen finns en legal definition av vad Kurdistan är. Och den legala definitionen är Kurdish Region of Iraq, och den är liksom inzonad precis som en region i Sverige. Kirkuk ligger utanför denna regionen, men är liksom det kurdiska folket, det är ju deras huvudstad. Och så det finns ju väldigt starkt kurdiskt arv i den staden. Så det är liksom från hjärtat av Kurdistan till Turkiet som det här flödar. Och eller DNO etc. De ansluter ju till den här pipelinen via sidopipelines då, som matar på den större pipelinen. Den har varit stängd sedan mars 2023. Anledningen till att den stängdes var att ICC, en internationell tvist och domstol, dömde att Turkiet hade brutit mot pipelineavtalet och var skyldiga Kurdistan-regionen 5,5 miljarder SEK i penalties. Då kom väl egentligen, jag vet inte om jag har fel här nu, men då Turkiet snarare ändå stänger ner pipelinen liksom i protest, så sa den väl att den behövde tekniskt underhåll och den har varit stängd sedan dess, men nu har man kommunicerat att den är fullt operationabel. Så det som handlar om är att man måste lösa ut de här knutarna mellan Kurdistan, Irak och Turkiet för att få en operationell.
Men Turkiet tror jag sa redan förra året, typ oktober-november någon gång, att ja, nu har vi fixat problemen som kanske inte fanns det från början. Men nu är det ju liksom, nu är det Kurdistan då, och de som måste komma överens med Bagdad, eller Somo som de också kallas.
Och där har vi sett en del nyhetsflöde de senaste månaderna som indikerar att för historiskt har Kurdistan velat vara liksom exportmotpart direkt för oljan och slippa gå via Bagdad för de finansiella transaktionerna och att Bagdad inte ska skära emellan med skatter, royalties etc. De verkar ha tagit ett steg tillbaka nu och det är väl egentligen en del av en större spelplan där, ja, egentligen en budgetförhandling inom landet Irak där KRI nu har släppt ambitionen om att vara ensam exportmotpart och man är okej med att det går via Bagdad. Så då har det egentligen väl en konsoliderad förhandlingsposition för landet i Irak där både KRI och Irak förhandlar gemensamt från Bagdad mot Turkiet och andra motparter.
För problematiken är väl lite att Kurdistan lever ju till väldigt stor del på oljeindustrin. Alltså det är väl, ja, det är de pengarna som finansierar liksom den, säger man, offentliga sektorn och många andra delar av landet. Så landet är ju lite av en kris när pipelinen är stängd. För att ja, det tar ju bort internationella investeringar. Men även om den här pipelinen kan göra 1,6 miljoner fat om dagen, så nu tror jag att produktionen i landet är nere till typ 300-400 000 fat om dagen. Så du har ju sett en drastisk minskning. Och det ser vi på alla de bolagen som kommer vi gå igenom sen. Alla de skär ju ner på investeringarna. Alla har ju lagt det på liksom absolut sparlåga.
Och som du nämnde, den pipelinen kan garantera typ 1,5 miljoner fat om dagen. Och Irak själva, de har väl kommunicerat att de kan tänka sig skicka en, eller de har kapacitet att låta 300-350 000 fat flöda genom pipelinen. Man då har över 1 miljon fat om dagen i tillgänglig kapacitet. Marginalkostnaden för att gå från 350 000 fat till 700 000 fat är troligen extremt begränsad. Och volymen genererar ju sin tur, ja, intäkter både på Turkiets sidan och Iraks sidan. Turkiet och sin sida, de behöver ju olja. De har inte lika stora oljetillgångar lokalt som exempelvis Irak har. De sitter i dagsläget som största, eller där största inköpsländer de köper olja från i dagsläget är Ryssland och Iran. Och alla som kallar sitt Mellanöstern vet ju att Turkiet och Iran är inte bästa vänner och Turkiet och Ryssland kanske är bättre vänner, men Turkiet är ändå en av grundarna till NATO, så det blir en tämligen konstig setup ifall Turkiet är beroende av Ryssland för sin energi om de ämnar att fortsätta vara en del av NATO, vilket är tydligt att de ämnar att vara. Dessutom kan vi nämna att pipeline-avtalet som löper just nu, de löper på 10-årsintervall. Det går att sägas upp om 18 månader. Det måste i så fall ske skriftligen. Men det avtalet har, det är såklart ett stort avtal, men det finns ett minimikrav på hur mycket olja som ska flöda igenom pipelinen på daglig basis. Och flödar det ingenting, då är det, utgår det böter för kontraktsbrott på cirka 300 miljoner SEK per månad. Så det kostar ju pengar för liksom Irak som land att inte låta oljan flöda där igenom. Så istället för att få inkrementella intäkter till statsbudgeten så får man en inkrementell kostnadspost som belastar statsbudgeten ytterligare. Och Irak och sin sida, de har inte uppfyllt de här åtagandena sedan många år tillbaka. Och ICC har varit inne och arbetat även här, skiljedomstolen det vill säga. Och de kräver in Irak på närmare 6 miljarder dollar i penalties. Så det är mycket penalties från alla möjliga parter i den här soppan.
Mm. Men det är väl så att när det här kontraktet går ut då, så skulle man i teorin kunna göra sig av med Bagdad eller Irak som mellanhand, utan det skulle tillåta de kurdiska KRG och även de internationella oljebolagen i Kurdistan att förhandla direkt med
ja, precis.
Så då kan man så egentligen så menar det att så en del menar ju på att eller ska man vara teoretiskt lagd här så innebär det att inom 2 år så kommer den här pipelinen ha öppnat, för då kommer inte Irak ha någon möjlighet att blocka den här dealen då under tiden. Men sen är frågan, okej, okay, det är liksom, det är böter höger och vänster här liksom, så det är ju frågan är ju okej, okay, vad händer i ett sånt scenario liksom? Kommer någon spränga pipelinen eller kommer det bara liksom bli att ja, ah, men nu går vi undan här då för att nu har ni gjort en deal med Turkiet istället, så ja, då ställer vi oss ner på sidan. Det är inte säkert att det...
Nej, det är väl lite... Det brukar väl smälla en del i de här länderna, så man vet ju inte vad konfliktlösningen blir, men det finns ju extremt tydliga ekonomiska incitament för alla parter som är inkopplade att det här ska flöda, och även politiska incitament likväl som liksom den här dynamiken att troligen är det bättre för Turkiet, Irak och Kurdistan att samarbeta än att sitta i knät på Iran och Ryssland. Så det finns en hel del logiska tendenser som pekar mot att det här borde låsas upp innan nästa året eller två.
Och sen har vi USA som trycker på också. De är ju ganska liksom, de tillsammans med Turkiet är ju väldigt måna om att de här faten ska komma ut i marknaden. Men när vi snackar 0,5% av världens produktion per dag, men precis sett på marginalen så de vill ju att oljan ska komma ut. Mycket av det, en del av det kommer ut idag liksom, men det är mycket mer ineffektiv transport och det är ineffektiva operationer, så vi får väl vi får följa det nära liksom. Nu verkar det som att budgeten har satts så att de liksom, att pengarna kommer ut från Irak, så att de statsanställda i Kurdistan kommer få sina löner och så vidare, som inte helt verkar ha varit fallet det senaste. Så budgetarna verkar ha satts med liksom bakgrund av att pipelinen kommer vara öppen. Och det är ett viktigt första steg. Så nu väntar vi på att pipelinen ska öppna. Och det var en annan pipeline som öppnades här om veckan och som testades. Men det var en annan pipeline än denna då. Men det är en global produkt. Så det spelar ju inte så rätt stor roll, även om det kommer olja från andra delar upp genom regionen. Så spelar inte det någon roll för den här. Jag tror inte att det har någon inverkan på huruvida ITP kommer upp här eller inte. Utan det är väl snarare positivt att det öppnas pipelines i området överhuvudtaget. Och det är högt upp på agendan, alla pressreleaser man ser runt det här. Så verkar det som att öppningen av pipelinen står väldigt högt på agendan.
Och det blir viktigt för Irak också att den här pipelinen öppnas. För typ sett så är det någon annan som går in och är med och finansierar den här typen av pipelines om man skulle bygga fler i framtiden, och det finns ju ett behov av det i Irak, och ingen är ju villig att investera pengar lokalt om man ser hur den här pipelinen har behandlats av staten so far. Så lite för att save face så måste man nog se till att få det här att funka. Och det finns ju ett antal intressanta, inte triggers, men ett antal intressanta möten i närtid. Jag tror Iraks premiärminister är typ nästa vecka i Washington träffar Joe Biden. Jag vet att det åker en turkisk delegation till Bagdad någon gång i slutet av april. Det finns ett antal sådana politiska möten på riktigt hög nivå där den här typen av frågor troligen diskuteras, och det skulle kunna vara en mutual win-win-win som man skulle kunna presentera ihop, och ja, positivt nyutflöde som gynnar samtliga politiska ledare.
Erdogan skulle väl ner och hälsa på också de kommande veckorna. Så.
Och det är väl tydligen, jag har förstått det, jag är rätt unikt, för jag vet inte. Det var väldigt länge sedan han satte sin fot i Irak i alla fall.
Ja. Så det är 20 år sedan och sånt där. Så det Så vi får se. Det här är liksom bakgrundssituationen. Vi väntar på en öppen pipeline. Men ska vi gå in lite grann på bolagen då? Titta vad vi kan spela med här. Så... Första bolaget, jag har nämnt det tidigare på den, det är DNO, norsk noterat bolag, aktiekurs runt 10 NOK, börsvärde ligger runt 1 miljard US-dollar. Så vi kommer snacka US-dollar här liksom uteslutande för att alla intäkter görs ju i US-dollar, vilket gör att det blir lättare att räkna helt enkelt. Och det blir mindre problem att förstå. Ja, exakt. Så vi har då $1 miljard börsvärde, 150 miljoner cash, så enterprise value runt 850. Det är nog det största av de här bolagen. Tittar vi på deras tillgångar så är det ungefär 55% i Kurdistan. Och resterande tillgångar är då i Norge och även lite grann i Västafrika. Så tittar vi då på vad som hände under 2023, så i mars så stängde pipelinen. Många av bolagen lyckades inte producera någonting under Q2. Q3 kom tillbaka lite grann, Q4 kom upp och de liksom första indikationerna nu av 2024 är att produktionen är nästan tillbaka på vanliga nivåer. Men för det nog då, man tillverkade 52 600 fat om dagen under 2023. 35 000 av de här kom från Kurdistan, 14 000 kom från Nordsjön och 3 500 från Västafrika. Så det är ungefär förståelse för hur stora de är, de olika regionerna.
De växer men nu efter en del då, Nordsjön framåt kommer då också, kan vara ett ämne.
Ja, exakt. Vi kommer komma in på det här lite senare. Men produktionen är då i Q4 kom upp till 66 000 fat om dagen. Och det var upp från 26 000 i Q3. Så utvecklingen är snabb och för 2024 nu då så guidar man för ungefär 80 000 fat om dagen i Kurdistan och även 15 000 fat i Nordsjön. Man har tagit ner kostnaderna med 65% ungefär i Kurdistan. Och på det här fältet då som heter Talkie, där gör man ungefär $10 miljoner i månaden i kassaflöde, så det blir ungefär $30 miljoner i kvartalet och $120 miljoner om året. Vilket gör att om du bara tar Kurdistan då, med en stängd pipeline, så handlas bolaget ungefär 6-7 gånger kassaflödet. Men utöver detta så investerar man väldigt mycket i Nordsjön. Och man är inte lönsamma i Nordsjön idag, som jag nämnde förut, ungefär 15 000 fat om dagen. Men under 2023 så gjorde man stora fyndigheter här. Så man hittade fyndigheter om 100 miljoner fat olja. Man gjorde också ett litet förvärv, 25% intresse i någonting som heter Arran-fältet. Som efter, eller Arran kanske, det är norskt vinter nere i Mellanöstern här. Men utan, jag vet inte, skitsamma. Men här kommer man göra ungefär 2500 fat om dagen. Under 2024 så kommer man dra igång då fältet Trym, där man är operatör och har 50% intresse. Och man kommer också dra igång Andbare, som där man har 32%. Och därefter kommer de stora fälten igång, och framförallt då Berling, som kommer komma under 2028. Och man kommer jobba med att utveckla 7 olika fält i Nordsjön nu då under 2024. Så det görs investeringar här. Man kan ju tro att man kommer investera ungefär negativt om $30 miljoner.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Totalt, det är hyfsat bra skatte, skatter faktiskt på norska sidan här. Så man lyckas göra mycket avdrag när man gör investeringar, vilket gör att det blir hyfsat fördelaktigt. Bolaget betalar ungefär, de betalar 25 dollar cent i utdelning per kvartal. Så ungefär en dollar om året, och med en aktiekurs på
10 och...
Nej,
men det är typ 10% i den.
Det blir 25. Det är 10%. Ursäkta, jag var inte 25, inte dollar cent här, utan det är 25 norska ören. Så det blir en norsk krona per år. Och jag ska kanske stå i 10 då. Så ungefär 10% utdelning. Och det här då är skillnaden mellan om vi bara hade haft Kurdistan. Så man betalar ungefär 10% utdelning. Man investerar i Nordsjön. Och det är ungefär det som är värderingen under tiden tills Nordsjöfältena kommer igång. Och även att det potentiellt öppnas upp då. Sen har vi en grej som vi inte nämnde tidigare, och det är att alla de här bolagen har stora fordringar från KRG. Så den kurdistanska regionen, de har investerings... Så när du investerar i regionen i olja, så får du får paybacks på andra sidan från staten. Så du får lättnader. Men det gör att du gör först investeringen och sen får du tillbaka pengarna från KRG. Och under tiden nu då, från oktober 2023 tror jag det var, eller om det var oktober 2022 till mars 2023, så har inte KRG betalat ut de här pengarna. Så DNO har 300 miljoner dollar i då fordringar till KRG, som man hoppas då kunna få tillbaks om pipelinen öppnar upp. Det har hänt två gånger tidigare i historien att man har haft de här fordringarna, och de har alltid betalts. Så vi hoppas att det kommer göra att det kommer betalas den här gången också, för det här är värt 30% av börsvärdet. Så det är ju en stor del, eller tre års vinster i nuvarande form. Det är nog skuldfritt också. Man har betalt tillbaks obligationerna. Man gjorde det, man gjorde starka resultat innan pipelinen stängde igen. Så vi kommer in på det som är intressant här då. Så vad händer om pipelinen öppnar? Ja, idag realiserar man ett pris på runt 32 dollar per fat. Och det kommer ju minst att dubblas. Det är att bolaget kommer troligtvis kunna göra en 800 miljoner till 1 miljard dollar EBITDA. Kanske någonstans mellan 500 och 700 miljoner fritt kassaflöde. Med tanke på att man kommer kunna investera en del i Nordsjön. Det här gör att man handlas på ungefär 60% börsvärdet och 75% mot enterprise value.
Free cash flow yield.
Som man får tillbaks, ja, free cash flow yield. Så det är lite mindre än då två gånger kassaflödet. Eller betydligt mycket mindre om du tar emot enterprise value. Och du har ett skuldfritt bolag, ett bolag som betalar utdelning. Och du har också ett bolag som över tid då förändrar sin struktur. Så man har ju då tidigare varit mycket mer exponerad mot Kurdistan, men man flyttar nu mot Nordsjön. Man gör stora investeringar där, och de här fälten kommer börja rampa upp 2025, 2026 och framåt. Så jag tror att vad som kommer hända är att det kommer troligtvis att bli en högre och högre värdering på DNO över tid. Att de kanske kan värderas i linje med sina norska peers istället för att värderas till det här. För vem kommer vilja köpa de här bolagen långsiktigt senare när det väl öppnas upp? Du kommer ju alltid ha en rabatt på det här, givet de problemen som har varit nu då. Så det är DNO. Billigt. Kan nog komma upp till en 75-80% free cash flow yield om allting slår rätt till. Och då är vi på ungefär ett halvt gånger kassaflödet.
Det är inte jättedyrt, det är en del risk inpriset där. Och en analogi du har dött innan, det är ju lite typ som Betsson i iGaming-sfären. De får kassaflöden i en skakig geografi och investerar dem i stabilare marknader. Och över tid så borde det ju bli att man får en multipel som mer trackar de bolagen som har stabila kassaflöden i lite mer stabila länder.
Mm. Ja, exakt. Så ja, men håll koll på det nu. Det är en stark ägare också. Så de har sagt att de vill ge pengar till aktieägarna under tiden. Och de kommer nog fortsätta betala ut. Och det är nog en historia att göra återköp också. Men de återköpen förväntar vi inte dra igång förrän pipelinen öppnar. Utan det är nog utdelningen som fokuseras under tiden. Så, ska vi flytta över till GKP då. Noterat i London.
Vad har vi att säga om dem då? Så, är det bättre torque på uppsidan där? Eller är det... Följer vi någon form av sån här riskskala nu att DNO är stabilast och har en hel del uppsida medan GKP är mindre stabilt och har ännu mer torque på uppsidan om pipen öppnas, eller?
Jag skulle säga att om inte GKP har varit ett pure play på Kurdistan så hade jag sagt att risken är lägre i GKP. Så GKP har också, de har ingen skuld, balansräkningen är net cash, alltså ett management som har gjort utdelning och så vidare. Men man har enbart Kurdistan. Men man har extremt långa, man har extremt stora reserver. Så nuvarande produktion så kan man fortsätta pumpa i 28 år utan att investera. Så man har så 450 miljoner, 458 miljoner fat tror jag, som reserver. Så man kommer inte behöva göra några investeringar direkt. Man kan bara sitta och pumpa de här kassaflödena och förhoppningsvis öppna pipelinen. Men om vi går in lite grann på vad som händer då. Samma visa där. Men under början på 2024 nu då så de ger ju lite trading updates. Så vi såg att produktionen i januari var 22,3 300 fat. Sen ökade det till 38 700 i februari och 43 000 i mars. Nu pratar man om att vi kanske kan bibehålla här runt 43 000 fat om dagen. Men det är liksom beroende på att det inte blir några problem inom landet. Och det var rätt intressant. De skrev också liksom... De sa att vi har 215 tankbilar om dagen som går med olja. Så det, och det här är ju då en spelare som gör 40 000. DNO gör ju det dubbla. Så jag tror att vi tittar på att det är ungefär 1000 tankbilar i bland de här tre bolagen mellan varandra. Är det ungefär 1000 tankbilar med råoljor som körs genom regionen istället för pipelinen. Så det är ungefär en förståelse för ungefär hur komplicerat det här är. GKP då, så de har sagt att ja, men vi kan, om vi behåller då 43 000 fat om dagen här under 2024, så printar man ett kassaflöde på ungefär 6 miljoner dollar, som då blir ungefär 72 miljoner i fritt kassaflöde per år. Och då pratar vi faktiskt, ja, då är det dollar också. Men då har man bara räknat med ett realiserat pris om 25. Så som vi noterade förut då, så var det nog 32, och ett av deras fält är lite bättre också. Så här noterar vi att prisen är betydligt lägre än vad de andra två.
Så du har eventuellt en 20-30% i uppsida bara i den lokala marknaden med stängd pipeline då, om du bara kan prisrealisera lite bättre?
Jag tror att de kommer att kunna prisrealisera lite bättre. Jag tror 25 är liksom, de sa att på 25 dollar per fat som vi realiserar och 22 000 fat om dagen, då gör vi break-even. Och sen allting utöver det då, så blir en form av uppsida. Så kollar vi på värderingen här då, så 350 miljoner dollar börsvärde. Nu gick väl aktien ner till 5-6% idag, så kanske lite mindre än det då, men vi får det blir ganska grova beräkningar ändå. Alltid så billigt ändå, så spelar ingen roll om det, marginalen är lite fel. En kassa på 82 miljoner, så vi har ett enterprise value på 270 ungefär. Och det blir ganska exakt 4 gånger free cashflow, 25% i kassaflödes yield på de här låga antaganden då. Som jag sa, man har flaggat för att man vill öka return to shareholders, och det gör man genom utdelning eller återköp, och man har historia om att göra både. Ganska sjukt så gjorde bolaget 215 miljoner dollar US dollar i utdelning 2022. och det är typ där vad bolaget handlas liksom. Det är ungefär vad enterprise value är då. Så det är ju en liten förståelse för vad vi kan vara i uppsida när det här öppnar då. Och man gjorde ungefär 45 000 fat om dagen i produktion innan pipeladen stängdes. Och det sista månaden lyckas man göra 54, men säg att man uthålligt kanske kan göra 45-50, och det är ungefär där man är idag då. Så operationellt så är man uppe och svingar, men man kan inte köra via pipelinen, och det gör att priset blir hälften ungefär. Man har också skalat ner kostnaderna likt de andra, så jag tror att för alla de här spelarna så precis i den här lilla luckan när det öppnar, man kan börja pumpa, så kommer det ta ett tag innan alla kostnader liksom kommer tillbaka. Så man kommer att få en initial chock där folk kommer få jobba extremt hårt liksom för att få ut oljan. Så det kan ju vara värt att ha med sig. Som jag nämnde, 28 år av produktion, väldigt stora reserver, mer än dubbelt så mycket eller långvariga reserver som de andra två spelarna i Kurdistan, som är Chavaran och DNO.
Har de också fordringar på KRG, eller hur ser det ut?
Ja, exakt. De har 151 miljoner. Så här pratar vi då, ja, inte riktigt halva börsvärdet, men nästan. Så DNO var ju en tredjedel eller 30% ungefär börsvärdet. Så här har det lite större. Men man har sagt att vi investerar ingenting, investeringarna är extremt minimala fram till dess att vi börjar få tillbaka pengarna. Och då kommer de börja investera igen när de väl får ut de här pengarna.
Ja, spännande. Så med lite bättre prisrealisation så handlas bolaget med stängd pipeline på liksom 30% plus i free cash flow yield. Du har halva market cap som borde skiftas tillbaka till bolaget i samband med att en eventuell pipeline knyts upp, och en jäkla tork på priset om pipelinen öppnar. Så att, ja, det här låter som ett bolag.
Nej, men alltså börsvärdet försvinner ju här. Alltså enterprise value är typ 270 miljoner. Det här bolaget kan göra 200 miljoner dollar i free cash flow. Så alltså 2025 så handlas ju bolaget till, ja, du har ju typ, ja, du börjar ju få negativt enterprise EV/EBITDA och sånt. Så jag tror att om det öppnar här så kommer utdelningstappen att bara liksom rusa, och du kommer få, jag menar, även om då Kurdistan anses vara en riskfylld region, så som bolaget kan komma tillbaka och göra kanske, ja, men 100 miljoner dollar, 200 miljoner dollar, 250 miljoner dollar eller liknande, eller kanske 100-200 miljoner dollar utdelning, så kommer väl bolaget kanske handlas till, borde väl handlas till kanske, ja, vet jag, en yard eller liknande. Så jag tror det finns en 2-3 gånger. Och sen såklart mer uppsida om oljepriset starkare. Men man har också sagt att man ser nytta av att diversifiera iväg från Kurdistan också. Man skulle kunna tänka sig att göra förvärv i en annan region för att liksom diversifiera. Men det är ingenting som jag vill vara med och äga igenom liksom, utan jag letar efter. Får jag 200% här så är jag allt.
Gott. Ska vi hoppa vidare till lundinarnas bidrag till den kurdiska pyttipannan?
Exakt, här är en gammal darling på marknaden i Sverige. Jag vet inte, jag är lite förvånad. Är du med i Discorden för Shaman?
Nej, jag är lite av en boomer, så jag hade med Discord.
Okej, okay. Men jag har det bara för den här gruppen då. Men du har ju liksom 6000 ägare på Avanza, typ alla ligger snett. Du har en Discord som är extremt aktiv med liksom, 50-60, minst 50 inlägg om dagen. Folk diskuterar olika saker. Många av aktieägarna är väldigt insatta i bolaget, men folk ligger ju liksom, många av dem har ju varit med i så här 10 år. Så jag har sett en del som har skrivit att, nej, men jag har varit med sen ISK skapades typ. Då flyttade jag över mina aktier. Och jag vet inte när det kom, 2012 kanske. Så gubbarna har varit med. Det här har vi en luttrad aktieägarskara. Och det är lite det jag gillar här med Chamaron. För jag, när jag började kolla på de tre olika casen, så tänkte jag bara, okej, det är nog kommer troligtvis få de stora flödena. Men det kommer vara institutioner. Är du en institution... Du kan köpa det, det är svårt att äga sådana här bolag. Liksom, du kan inte ha 10% av din fond i DNO för att folk kommer kolla på det bara, vad är det för fel på det? Liksom. Mm. För oss går det ju bra. Vi är inte accountable till någon. Men om du är en institution så kan du inte göra det. För ditt mål är ju alltid att resa med pengar. Så du kommer inte kunna sitta med det. Du kanske kan ha 1 eller 2%. Så att ingen frågar om det. Men det är så det är. Men den går ju också shorta DNO. Den är ju tillräckligt stor. Det är ju $1 miljard ungefär. Handlas hyfsat. Så det går att blanka om du är en fond. Chamaran å andra sidan, här snackar vi liksom $150 miljoner market cap. Vi har Lundinerna som sitter på 27% av bolaget. Ingen kommer gå in och blanka det här. Det är ju liksom, vid en öppning så kommer du inte våga det. Utan här kommer djuren få härja fritt liksom. Och det var lite på den premissen jag började köpa in i bolaget. Och sen insåg jag att här var det nog ganska ett riktigt bra case. Så jag sizade upp det. Så det här är faktiskt min största position inom de.
Vi fick ju en försmak av djuren i veckan också när den drog typ närmare 40%.
Ja. Den drog 30%, 35% på en dag. Och då, sen kom den ner lite grann igen. Så det är ju här du kommer få de vilda movesen. Liksom. Det är helt, helt klart. I alla fall, vi går in lite mer på bolaget. Så bolaget har två då, fält. Man har Sarsang, där man har 18% ägarandel. Och man har 50% i ett fält som heter Atrush. Men vi kommer gå in lite mer på det snart då. Så som jag nämnde så är bolaget något mindre än GKP. Så man har $150 miljoner börsvärde. Men man har också en nettoskuld på $200 miljoner. Vilket är att Enterprise Value är faktiskt $350 miljoner. Vilket är högre än GKP. Men här har du då finansiell leverage on top of allting. Så det är klart att det här är den mer riskfyllda positionen. Men det som är intressant här då, någonting som hände är att Atrush, det gjordes ett förvärv här. Så man köpte en ägarandel från bolaget Taka, T-A-Q-A. Taka ägde 50% av fältet och Chamaran köpte de här 50%. Men man sålde vidare 25% till HKN. Och HKN är operatören i Sarsang-fältet och man har en bra relation där. Så tidigare så ägde man 27,6% av fältet, men nu äger man då 50% totalt. Och sen har HKN och även KRG, de som faktiskt är skyldiga pengar till alla de här bolagen, de äger 25% också. Så tekniskt sett då så köpte man 47,4% från Taka, men man sålde vidare 25% till HKN för att få in dem som operatörer. Och jag förstår att bolagets vd eller management hade varit på någon aktiekväll eller man hade varit och träffat aktieägare tidigare i mars, tror jag, mitten på mars. Och de hade varit eld och lågor över att få in HKN som operatörer. Och det istället för Taka då. Och man såg också under covid att det här Sarsang-fältet höll faktiskt öppet. Och det gjorde inte Atrush. Så man
vad betalar man? Jag vet inte om jag sa det.
Ja, det var ju det som är den riktiga fina torken här, är att man fick fältet gratis.
Man har nu ugglor i mossen när man hade.
Så Taka då, de vill ju, det här är ett stort bolag som har många olika, alltså, tillgångar över hela världen. Och jag tror inte man vill ha huvudvärken av man vill inte ha huvudvärken helt enkelt. Det är en fantastisk deal. Man köper ett bolag som, eller ett intresse i ett fält som kommer generera $25-30 miljoner om året. Så när de gjorde den här dealen så var det 25-30% av börsvärdet. Och det här är när pipeline är stängd. Och idag är börsvärdet 150 miljoner och säg att på 6 år så har man betalt av till hela börsvärdet genom en deal som man fick gratis. Det här kan ju mer än dubblas då om pipelinen öppnas. Så då kan vi snacka om att vi kan få $50-70 miljoner om året från bara det här. Så ja, det är rätt sjukt faktiskt. Men Chamaron har sagt också att de är intresserade av att konsolidera mer i regionen om de får möjlighet. GKP har sagt att man vill bredda sig utanför regionen. Så vi får se. Det är mycket möjligt att det kan ske deals mellan bolagen här fram och tillbaks. GKP kanske säljer någonting. Chamaron kanske är intresserad av att köpa. Men sen har de ju en obligation då. Som utan start. Så,
det osar ju en klassisk Lundin setup. De har gjort en del andra sådana här affärer innan som har sett helt absurda ut på pappret. Sen dessutom betalt av sig ännu bättre. Så det är lite skönt att sitta i samma båt som dem i det här läget. De brukar vara duktiga i de här mer exotiska regionerna.
Ja, exakt. De har ju bolag liksom överallt. Så för dem, de bryr sig inte om att Chamaron är 100% exponerad mot Kurdistan. För att de sitter ju på alla sina andra bolag överallt. Så det här är ju bara en del av deras portfölj. Men vi då kan ju välja vilka bolag och delar av deras portfölj som vi vill köpa. Och då, ja, då köper vi det här då. Så vi tar ju en liten del av vad de har för intresse. Men det, och det här ska man ha med sig också. Man har ju en obligation här på 200 miljoner dollar. Eller den är faktiskt 277 miljoner dollar. Det var en missägning från mig. 277 miljoner dollar, men sen har man en kassa också. Så den nettoskulden är 200 miljoner dollar. Men man betalar ju 12% i ränta på det här. Det är norr om 30 miljoner dollar om året. Så det är en stor ränta. Jag menar, du betalar en femtedel av ditt market cap i ränta varje år. Det är ganska mycket. Och den här obligationen kommer att rulla över 2025. Och det här är väl en av de större riskerna då. Att om inte pipelinen öppnar innan dess, så kommer man kunna refinansiera till hyfsade villkor eller inte. Men sen är det ju grejen att du har ju Lundin i bakgrunden. Vilket gör att de har ju så många bolag. Och de kommer ju gå och säga, okej, okay, ja, ni har ju det här XYZ med oss. Så okej, okay, här är något annat. Ni får ta det liksom. Det finns viss lojalitet. Så länge det inte är en kris på skuldmarknaden så finns det viss lojalitet. Och det är klart att Lundin som står bakom kommer ju inte låta bolaget liksom förfalla. Utan det är, ja, jag tror inte att obligationen kommer bli så stort problem. Men det skapar enorm möjlighet på uppsidan men också ja, hyfsat på nedsidan. Så vad tror vi då? Jag menar, kollar vi in med då tacka förvärvet så borde bolaget kunna göra 70-80 miljoner US dollar fritt kassaflöde i år med stängd pipeline. Det är ungefär 2 gånger kassaflödet mot börsvärdet och 5 gånger mot enterprise value. Kollar man då med oljepriset runt 90 här och så förändras caset ganska radikalt om pipelinen öppnar. Då kan vi titta på ett fritt kassaflöde på 200 miljoner, kanske till och med mer än så. Och det är ju mer än market cap, så det handlar om 1 gånger kassaflödet mot equity. Och bolaget hade kunnat betala av skulden egentligen på 1 år och bli skuldfria. Så här har du en enorm uppsida om pipelinen öppnar. Jag tror att vi snackar en typ 3-4 bagger liksom, som borde kunna gå i mål. Sen är frågan, vad ska det här värderas till? Det kanske kommer värderas till typ 30% free cash flow längre fram. För att ja, det ska vara billigt. Kanske till och med mer. Kanske kommer handlas på 40% för cash flow. Men ja, nu om det är på 150 gånger här liksom, så ja, då får man ta det liksom. Multiplarna rör sig. Om du har en tillräckligt låg startpunkt så spelar det ingen roll. Utan ja, och de här pengarna, det är ju goda pengar som vilka som helst. Så utdelningen kommer kunna betalas. Eller om man väljer att göra fler förvärv. Det är oklart, inte helt säker på det.
Det är ju, alltså det första man tänker om man kollar på den här casen är att det är ju liksom väldigt höga risk uppenbarligen, och en del av den här risken materialiseras i och med att någon bara stängt pipelinen för att de kände för det, om man ska reagera lite. Men när bolagen handlas typ under en gång effekt kassaflöde så är det ju extremt mycket inpriset här redan, vilket är bra. Även om det här kommer handlas som en påse skit i en stabil miljö framåt, så från en gång i fritt kassaflöde till 4-5 gånger i fritt kassaflöde, det finns en del pengar att göra i den här resan.
Nej, exakt. Det är, jag vet inte. Du har också 95 miljoner från fordringar här från KRG. Och det är ju typ 2/3 av börsvärdet. Så ju högre risk du har, ju mer KRG-fordringar har du också. Så det är, ja, om man ska summera det liksom, det är nog ett bolag som du troligtvis kommer vara bekväm att äga under en längre tid. Du tar kassaflöden från en sämre marknad, investerar i en bättre, väldigt låg värdering om pipelinen öppnar, skuldfritt, betalar utdelning. Det är väl det kanske lättaste bolaget för en institution att liksom ha med i portföljen. Sen har du GKP, extremt långa reserver, eller stora reserver som de kan pumpa länge. Du har en låg värdering, skuldfritt, kommer kunna göra enorma utdelningar. Och sen har du liksom Chamaron på sista delen här då, där du har större torque nu efter förvärvet, som ser fantastiskt ut. Kursen gjorde inte så mycket, nu har den börjat komma upp lite grann här. Men om du inkorporerar förvärvet, oljepriserna på de här nivåerna, så ja, du kan få en multibagger här på troligtvis 6-12 månader. Ja, jag tycker det är ett attraktivt case. Vi får se vad som händer. Jag kommer antagligen torska lite pengar om det inte går igenom. Men liksom, när vi köpte in oss, nu har ju aktierna gått en del. Så ligger ju, jag vet inte, jag ligger 35% plus för Chamaron kanske. Någon 15 DNO och, eller 10 kanske. Och sen har jag lite GKP också som är något 10-15 också. Så jag tror att om det inte öppnas, om man får det som ett klart besked, så kommer ju alla de gainsen att utraderas. Men om det tar fart, så, eller om det öppnas upp här, så då kanske man kan rida med alla de här. Ja, det är nog en, jag vet inte, 75-80%, GKP 100-150 och Chamaron 200 eller något sånt där. Så det är så jag tänker på det, ändå en binär situation, special situations. Ja, se till att göra en egen hemläxa liksom, för jag tror det är bra odds och det, men det är ju gambling liksom. Men du har ju samtidigt oddsen på din sida, och det är bra risk reward, så inget man säger 100% på
förlorare. 95.
95 har inga problem. Båda dina investor bara. Hade något att falla tillbaka till.
Nej, men det är alltså det som är intressant också, är att det är bra att det är bolag som är noterade både i Sverige, Norge och London. Och det är liksom ändå internationella bolag, så det här är bolag som kan locka andra galningar än svenska småsparare med. Och man har ju redan sett en del internationella, typ på finanstwitter och dylik, som har börjat plocka upp en del av det. Vilket såklart är positivt, för att oavsett om pipeline är öppnas eller inte, så behöver man ju en hel del volym på vänstersidan för att det ska dra iväg. Och jag tror det finns alla förutsättningar för alla de här tre bolagen att locka stort intresse när den triggern väl sker.
Exakt, om det är special situations fond, varför skulle du inte bara ta det här och äga det? Liksom, att ta den här efter öppning, när du har fått konfirmation på att det är öppnat, aktierna har gått liksom 10, 15, 20, 30% kanske, att äga dem under de kommande 3-6 månaderna, liksom, givet att inte pipelinen stängs igen en gång till, då tror jag det är typ omöjligt att förlora pengar.
Det är bara...
Jag tror att det är någonting som kommer inkorporeras över tid, att för hur många institutioner sitter och har koll på det här liksom? Jag menar, vi sitter ju och skickar Kurdistan ny, alltså man har ju lärt sig typ vilka tidningarna där nere är liksom, vilka gubbar
det är som svingar och
Abdulstar är våran, det är våran gubbe i spelet, våran pony in the play. Exakt, så det är, men institutionerna sitter inte och kollar på det här. Det är 15 miljarder SEK i market cap. Jag menar, det är ju mindre än, jag vet inte vad Embracer är nu, men det kanske, ja, det kanske var ett dåligt exempel liksom, men det är en liten skvätt av marknaden, och ingen bryr sig om olja från första början, så varför skulle de bry sig om det här? Det är ju långt ut på exotiska skalan. Men ja, vad ska vi säga? Ska vi skjuta igen där eller? Vi har fan kört en
tid. Ja, vi stänger där.
Vi gör det. Så köp inte de aktierna innan ni har kollat igenom allting själva. Liksom, gör er egen analys. Prata med en bankman. Exakt. Och ingenting i rådgivning. Om ni torskar pengar så är det ett eget fel. Men spännande tider framåt. Vi laddar upp champagnen ligger på kylning den dagen, den sorgen.
Ja, men det kan bli kul. Det är kul, alltså det är ju alltid kul när det finns såna extremt tydliga triggers med. Även om de emellanåt går åt fel håll, så är det är alltid kul med binära events. För då vet man att man kommer få betalt eller kommer få betala.
Ja, man är ju spelberoende också. Alltså, jag spelar inte på spelbolag, men man har ju en ådra som ibland... vi kan prata om det lite mer i ett annat avsnitt. Ska vi köra ett extrainsatt avsnitt på fredag? Eller kan vi snacka lite om hur man tänker som investerare? Så där, liksom, kortsiktigt, långsiktigt. Det tycker jag vi kan göra.
Ja, ska lite. Kolla fredag eller i helgen. Något av det kan vi lösa. Ska kolla kalendern.
Gör det. Nej, men det är bra grejer. Bra kött. Disclaimer har vi redan kört. Vad äger vi?
Jag äger inte GKP.
Äger Borr. Äger inte Astor.
Ja, det var det. Tackar vi för det.
Ha det
gott. Bra. Hej hej.
Tja. Hej hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.